Det är onsdagen den 9 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och igår höll statsminister Magdalena Andersson presskonferens för att informera om regeringens arbete med anledning av kriget i Ukraina. I samband med det kom frågan om svenskt NATO-medlemskap upp, vilket för egen del fick tankarna att vandra till den bakvända logiken som kan uppstå i tanken hos en kvinna som lever i ett destruktivt förhållande och blir misshandlad. Nämligen, det är mitt ansvar att inte göra något som kan reta upp honom. Jag måste ta ansvar för att inte ge honom anledning att slå. Uttalandet har givetvis väckt uppseende och fått stor internationell spridning. Vad betyder det och vad får det för konsekvenser? Det ska vi tala om i podden idag. Och med mig för att diskutera detta ämne har jag Patrik Oksanen, kolumnist på Ledarsidan, senior fellow på tankesmedjan Frivärd och även Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och non-resident senior fellow vid tankesmedjan Atlantic Council. Och också författare till boken NATO, historien om en försvarsallians förändring. Och jag ska också säga att Ann-Sofie sedan många år är verksam i NATO-landet Danmark. Båda två är också ledamöter av Kungliga krigsvetenskapsakademin, så det är kvalificerade gäster. Varmt välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Citat. Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa, öka spänningarna i Europa. Och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare, sa Magdalena Andersson igår. Hur reagerade ni själva på det här uttalandet? Vad tänkte ni?
Ja, men det är helt häpnadsväckande och oroväckande skulle jag säga. Det är helt fel signaler att ge i detta läge. Och det känns som att man trodde ju att det rörde på sig i socialdemokratin. Att även där skulle man kunna närma sig ett NATO-medlemskap nu tillsammans med Finland. Men det är som att man är tillbaka på ruta ett. Det känns lite som 70-talet, det känns som Palme. Och jag trodde också först att det var någon felsägning, att det var liksom någonting som hon hade sagt om misstag. Men sen har hon ju upprepat det och det har dessutom upprepats av Hans Dahlgren, så ja, Europaminister. Så detta tycks vara någon sorts officiell linje nu och det är väldigt, väldigt oroväckande tycker jag.
Patrik, vad tänkte du?
Nej, jag suckade djupt och tycker att det där var en formulering som både var olycklig, bekymmersam, ogenomtänkt. Och min spontana förhoppning är ju att det var någonting som statsministern tog till för att det kändes som att det var något formulering som var bekant och att det inte var så genomtänkt. Men det oroväckande blir då om regeringen fastnar i det dunkelt tänkta som blev det dunkelt sagda i det här. Därför att det här rimmar inte riktigt alls väl med de saker som händer runt omkring oss och de signaler som kommer både från Finland och inom delar av socialdemokratin också.
Jag undrar hur det här har... Det som kommer mottas på olika håll. Jag tänker dels på NATO, Ann-Sofie. Hur påverkar det här bilden av Sverige som ett potentiellt kandidatland?
Alltså i NATO tror jag att man gör som Patrik, man suckar djupt och som jag också. Stor suck och lite känslan av here they go again, svenskarna. Och irritation. Och frågar liksom vad sysslar de med, svenskarna. Jag är glad att jag inte sitter på det svenska NATO-kontoret i Bryssel. För de har nog väldigt mycket att göra i dessa dagar. Många frågor från olika delar av NATO om vad som händer här. Och det finns... man ser väl, i NATO ser man det väl som ett bristande förståelse för vad NATO är. Och bristande engagemang. Och att detta att man alltid ska ha någon speciallösning i Sverige. Sen tror jag inte att en ansökan, om den skulle komma på något vis, skulle påverkas av detta. Utan i så fall har vi ett nytt läge och så går vi vidare därifrån. Men det är klart att det är mycket irritation. Jag vet ju i Danmark, i Köpenhamn, så är ju frågan hela tiden. Men varför går ni Sverige inte bara med? Varför ska det krånglas hela tiden? Varför ska det vara så mycket speciallösningar för er. Men som sagt, en NATO-ansökan, då startar vi från början på något vis. Och den behandlas då ju för sig. Men det känns ju inte som att den är på gång direkt i detta läge.
Jag undrade just över Danmark. Men det är ju ganska ofta så får vi ju utstå, tycker jag då, ganska rättfärdig satir från Danmark när de tittar på sitt grannland och tycker att vi har svårt ibland att säga hur saker är och ha en rätt fram debatt. Så här. Men här, är det förundran eller gör man någon analys av, ja men det beror på det här?
De vänder sig till mig och ber om analyser. Jag skriver och pratar om detta hela tiden och försöker förklara och det kan man göra gång på gång och det är svårt att ta in liksom, att man kan resonera på det här viset. Danmark har varit med i NATO sedan 1949, ett av grundarländerna. Och känner jag att det är självklart att vara med i denna gemenskap och denna förening och att det finns så stora poänger med säkerhetsgarantierna och mycket annat. Så vad är problemet? Det som jag känner i Danmark, i Köpenhamn.
Jag undrar, Patrik, hur reaktionerna på det här uttalandet blir i Finland. Och jag är också lite nyfiken på hur du ser på det gemensamma brevet som Sverige och Finland har skrivit till de andra EU-länderna.
Ja, om vi börjar med reaktioner på uttalandet så är det klart att det här är ju högt prioriterad nyhet i Finland. Stort uppslaget och där man också gör analysen och det här tror jag absolut inte att Magdalena Andersson hade tänkt på att det skulle kunna tolkas på det här sättet men man gör analysen att det här innebär att Sverige kanske inte ens en gång är beredd att backa upp Finland om det skulle bli krig. Och då säger ju Charles Salonis Pasternak vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors till Hushållsbladet. Om en NATO-ansökan ses som en för stor risktagning för Sverige kan man anta att det enligt samma logik vore betydligt värre att backa upp Finland i krig. Och det slår ju direkt mot förtroendet, det ömsesidiga förtroendet som har byggts upp under lång tid mellan Sverige och Finland i försvarssamarbetet där försvarsmakterna planerar och övar och samverkar för att kunna uppträda bortanför fredstid. Och det här blir då en motstående signal för att Magdalena Andersson sa ju också under presskonferensen att hon i praktiken har daglig kontakt med president Niinistö och eller Sanna Marin, Finlands statsminister. Så att det blir en sån märklig kontrast i hennes uttalande. Sen när det gäller Finland så ska man också vara medveten om att Sanna Marin räknar med att den finska riksdagen ska ta upp NATO-frågan här under våren. Talmannen håller på att planera in det så att Finland kommer att ta ställning under våren. Och min tolkning just nu av läget det är att det svänger i de finländska socialdemokraterna och den finländska Centerpartiet så att min prognos är att Finland kommer att ha en majoritet för NATO-medlemskap i riksdagen när man går igenom den här processen. Jag kan naturligtvis ha fel, men det gör ju att Magdalena Anderssons uttalande som uppfattas som att Sverige låses innan vi har haft en riktig debatt som väldigt olycklig. Och det ser man ju då hur olika Sanna Marin hanterar den här frågan och Magdalena Andersson. Sen ställer du en till fråga, Tove, och då kanske vi ska förklara vad det är för fråga egentligen, för det vet jag inte om alla lyssnare har hängt med på.
Ja, gör det. Nu berätta.
Fick jag göra det? Ja, då har man ju då Sverige och Finland skickat brev till de andra EUs huvudstäderna och vill ha förtydliganden kring 42.7 i Lissabonfördraget. Lissabonfördragets 42.7 som är så att säga EUs motsvarighet, om jag ska uttrycka det förenklat, som artikel 5 i NATO-fördraget, det vill säga att man, om något elände händer så ska alla andra hjälpa till. Och det vill man då ha förtydligat. Och då ska man ju komma ihåg att EU inte har någon militär planering för att backa upp 42.7. Men bara genom att ställa frågan så visar ju Sverige att vi är ju inte militärt alliansfria. Det är bara det att vi är med i en allians men den har ingen militär planering. Men det betyder ju inte att vi är militärt alliansfria. Så att där blir det också någon slags dubbellogik. Samtidigt ska man komma ihåg att det historiskt har varit känsligt för Socialdemokraterna. Det här med EU och försvar, om vi går tillbaka till folkomröstningen 1994 när vi folkomröstade om det, så var det ju många socialdemokrater som stod på nej-sidan just med argumentet att man inte ville ha en EU-militarisering inom citationstecken.
Men här det finns ju ett avtal mellan EU och NATO, eller hur, som säger att NATO ska stå för Europas territorialförsvar.
Ja, men de flesta av EUs länder är ju också NATO-länder. Och det finns ju ett samarbete mellan dem. Och det finns ju också de här kraven som framförallt USA då har ställt på ökade försvarskostnader som är en del av detta. Att europeerna måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Men där är EU som sådant har ingen militär kapacitet, inga militära muskler. Så när man, som jag tolkar det, men det skulle gärna höra vad Patrik säger om just varför finländarna skriver under på det här brevet. Men som jag tolkar det är det väl också att man är medveten om att de flesta EU-länder är också NATO-länder och att det är där som resurserna finns. Jag tror det är så det tolkas många NATO-länder i alla fall. Att det är ett sätt att få tillgång till NATOs stöd utan att gå med i NATO. Men det är min tolkning och jag tror också i Danmark.
Ja, i Finland så är ju synen på EU från första början säkerhetspolitisk också. Vi ska ju komma ihåg att Finland kunde ju inte söka om EU-medlemskap när Sverige sa att nu söker vi medlemskap. Det var ju ganska dramatiskt där på hösten 1990 i Helsingfors när man upplevde att svenskarna bara drog. För då var Finland bundet av vänskap, samarbete och biståndspakten med Sovjetunionen. Det där var alltså när Sovjetunionen fanns. Men när Sovjetunionen upplöstes och man blev fri från VSB-pakten, då skyndade sig Finland i kapp. Och man kan väl uttrycka en snabb förklaring av finländsk utrikes- och säkerhetspolitik, så är det väl som så att i varje utrymme som Kreml har givit så har Finland rusat västerut i etapper när man har haft möjlighet. Och det var ju också så med eurovalutan då, att den gick ju snabbt igenom i Finland. Och det fanns ju en säkerhetspolitisk anledning i det. Man känner ju sig tryggare med om man har samma valuta som Paris och Berlin. Så att det är naturligt då för Finland att inventera helt enkelt vad som för stöd det finns att hämta i det man har skrivit på.
Jag såg den här skämttecknaren som finns i sociala medier som heter Steget Efter, som hade gjort en bild på Putin sittandes vid skrivbordet och sa spasiba Magdalena. Är det en rimlig tolkning av vad ni tror att responsen i Kreml blir på den svenska statsministerns uttalande?
Jo, men det måste ju ha varit en ljusglimt för Vladimir Putin i ett annat ganska kompakt mörker, med tanke på att invasionen inte går så bra som man hade tänkt sig i Ukraina. Det Magdalena Anderssons uttalande spelar ju rakt i händerna på det ryska eller på Putins narrativ och bidrar dessutom till det som han har varit ute efter under lång tid, nämligen att splittra västvärlden. Och då att Sverige ställer sig på något vis utanför alla de andra länderna. Så att jag tror att det har kockats upp champagne i Kreml när detta uttalande kom.
Jag måste fråga ändå, för att det blev ju många som både blev förvånade och bestörta, och det är en del som har sagt, men vad har hon egentligen för rådgivare? Och i sociala medier så var det ju ganska tyst igår, ska jag säga, från regeringssidan. Det var så Märta Stenevi, Ulf Bjerreld och Helle Klein gav sitt bifall, men i övrigt så var det ganska, det var många som låg lågt. Och jag undrar bara, om vi ska försöka vara lite kremlologer då, som det heter, vad är analysen bakom detta? För att slå fast det här innebär ju också att det här behöver Ja, men det här är ju då i så fall någonting som gäller framåt. Jag menar, då kan ju alltid, man kan alltid argumentera för att det destabiliserar om Sverige på något sätt väljer att ta ställning. Så vad är analysen bakom, om vi nu tar henne på orden och säger att det här är så som regeringen tänker sig att Sveriges säkerhetspolitiska linje ska vara?
Som jag ser det så handlar det om klassisk socialdemokratisk utrikespolitik. Det är partiets bästa som går först och landets bästa i andra hand. Och Socialdemokraterna är uppenbarligen splittrade. Du nämnde Ulf Bjärd och Helle Klein, alltså den här gamla broderskapsrörelsen. Och samtidigt som det är andra som har uttryckt, vad ska man säga, kanske att de har varit på väg mot att omvärdera NATO-frågan. Så att jag tror att det handlar om, det är kanske krasst, men jag tror att det handlar om att Magdalena Andersson värnar sitt parti. Och som du säger så kan man ju undra vilka rådgivare hon har. Och det är ju också skillnad mellan Sverige och Finland. I Finland så är säkerhetspolitik säkerhetspolitik. I Sverige så är säkerhetspolitik socialdemokratisk partipolitik. Eller i alla fall den officiella säkerhetspolitiken. Så att, och det är väldigt, väldigt olyckligt om man tänker i såna termer. Sen kan man också konstatera att ett NATO-medlemskap hade absolut inte varit destabiliserande. Men hennes uttalande kan ha en destabiliserande effekt.
Ja, alltså jag vill ju fortfarande gärna tro att det här var någonting som statsministern ångrar, därför att det här gynnar ju inte heller det socialdemokratiska partiet. Tänker man lite mer strategiskt, om man är socialdemokrat, så ser man ju att det sker just nu en stark omsvängning inom socialdemokratin till förmån för NATO-medlemskap. En majoritet av S-väljarna senaste mätningen som jag såg ta ställning för NATO-medlemskap. Och sen kan man ju bara då, om jag hade varit partistrateg, så hade jag ju då konstaterat att för varje dag vi ser Ryssland bomba sjukhus, skolor, civila döda i Ukraina, för varje dag så tickar liksom en halv procent enhet över till NATO-sidan eller mer, så kan man ju bara förstå vad vi kommer att vara om en vecka. I stöd. Det här är liksom på väg att bli en lavin. Vi har inte sett en sån här snabb politisk omsvängning i en helig kofråga i svensk politisk debatt, och definitivt inte inom Socialdemokraterna, tror jag, kanske någonsin. Ja, det är väl möjligtvis då flyktingfrågan 2015 möjligtvis, som vi fick en sån snabb omsvängning. Men vi pratar om, ja, men den var inte på bredden. Det var ju i partieliten. Jag tänker att nu kommer det ju brett väldigt snabbt. Och sen blev det ju en process som varade från 90 till 94 innan folkomröstningen. Och det stelnade ju kvar en betydande socialdemokratisk EU-negativ falang som tog sin revansch i folkomröstningen om euron sen. Så att det vi ser nu är historiskt, och då är det oklokt att låsa sig för tidigt, för att då riskerar man att bli översköljd av vågen, och det gör mig lite bekymrad, och så gör det mig väldigt bekymrad ifall det är som så att den här låsningen kvarstår och Finland bestämmer sig för att söka medlemskap och frågan blockeras av regeringen i Sverige, så att vi inte har en parallell process. Och jag upplever att signalerna jag har fått från Helsingfors på olika sätt, det har ju varit att betona att det är viktigt att Sverige och Finland går hand i hand i processen. Och därför så förvånar det också att Magdalena Andersson ger intrycket av att vilja lägga locket på efter gårdagen, medan Sanna Marin har lyft på locket och säger låt grytan koka. Så att jag är bekymrad över det.
Jag ska bara ställa frågan så att den är lagd på bordet, den här djävulens advokat. Finns det så här, överdriver vi betydelsen av det här? För jag tänkte, Ann-Sofie, du sa att i samma stund som Sverige skulle lämna in en ansökan om medlemskap, då är det det som gäller, och då är det fokus på den processen. Så att frågan är liksom, en svensk statsministers uttalande, vilken påverkan har det på det säkerhetspolitiska läget? Spelar det, vilken roll spelar det här?
Alltså det, jag skulle också gärna vilja se det här som ett enstaka uttalande som har gjorts ganska ogenomtänkt. Men det, hon har ju upprepat det. Och det andra i regeringen som har sagt samma sak, Hans Dahlgren till exempel. Så att jag undrar om det är så ogenomtänkt egentligen. Men det är klart att detta är signaler. Och kommunikation är ju viktig. Och detta är budskapet från den svenska regeringen som går ut till både Kreml och till NATO och till vår omgivning. Så att detta, det skapar ju väldigt onödig irritation och det skapar rimligtvis någon slags friktion i relationen till Finland. Så jag förstår inte riktigt... Jag kan inte se någon annan förklaring än att detta är den där klassiska socialdemokratiska partipolitiken som slår igenom här. Och det är väldigt olyckligt. Mm. Det är inrikes- och utrikespolitik för att använda Gösta Bohmans uttryck. Och det är inte, det är ju partipolitik. Det är inte utrikespolitik i stort. Och är det så att detta styr den svenska linjen så är det väldigt bekymmersamt. Och det kommer ju förr eller senare, som Patrik säger, det är ju, om man jämför med EU-frågan där beslutet togs uppifrån och skulle förankras neråt, så är detta då, med tanke på att det är allt mer stöd i Sverige för ett NATO-medlemskap även i socialdemokratiska kretsar, så är det då ett tryck nerifrån uppåt. Så vid något skede borde man ju tänka sig att Socialdemokraterna måste göra en utsväng, att de måste omvärdera detta. Och det är ju inte lätt att göra. Så att de skapar ju bara problem för sig själva. Och för Sverige skulle jag säga.
För jag tänker att om man skulle hemfalla åt en väldigt cynisk tänka just det här att ja, men det är inrikes- och utrikespolitik och just nu har regeringen och Magdalena Andersson väldigt starka opinionssiffror. Och även om opinionen håller på att svänga så kanske det också finns en fundering på hur om det är en svängning eller om det är en våg som sen går tillbaka. Att den svenska opinionen förändrar sig igen i ett annat läge. Men jag tänker i så fall så hade hon ju kunnat svara på ett annat sätt. För nu tar hon ju ändå ställning för en säkerhetspolitisk syn. Som om det är vad hon tror så tänker jag då som sagt att ja, då måste den gälla även om 5 år. Alldeles oavsett vad opinionen säger. Så att jag begriper faktiskt inte varför hon inte sa att ja, det här är svenskt beslut, vi är just nu inte där. Men utan att argumentera för att det här vore någonting som skulle, ja, utifrån det narrativ som Kreml sätter, att det skulle skapa destabilisering. Mm. Men jag tänker, Patrik, du tog upp det här med opinionen och ni har ju båda följt NATO-frågan under lång tid. Finns det någonting att säga just om hur opinioner kring NATO svänger? Har vi sett tidigare att de har svängt så snabbt och mycket? Och är det också, kan man tänka sig att det blir en varaktig förändring? Eller att det här är någonting som böljar i takt med att nyhetsrapporteringarna också sätter stort fokus på de här frågorna?
Men opinionen har ju under lång tid legat ganska stabilt, 30-30-30. Alltså inte riktigt 30-30-30 för det blev inte 100%, men alltså 30% för, 30% mot, 30% osäkra. Och sen så har man sett hur de osäkra under en viss period har gått över på ja-sidan. Och det är ju, när gruppen osäkra ökar så är det ju tecken på att det händer saker. Så att detta är ju en markant utveckling, markant ökning av stödet för NATO i Sverige. Och det görs. Det är ju ett uppenbart resultat av vad man kan se på tv med invasionen i Ukraina och att svenskarna kanske befarar att nästa mål för Putin kan vara det allianslösa Sverige med ett svagt försvar. Som är det land som är den svagaste länken i Östersjöregionen. Så att jag tror att detta är inte någon tillfällig utveckling, utan jag tror att det sker den förändringen om värdering av NATO-frågan i Sverige, i svensk opinion.
Är det också din bild, Patrik?
Ja, och det är ju det är dramatiskt, det är historiskt. Och svängningen är ju ännu mer dramatiskt i Finland, därför att där var ju siffrorna så att säga sämre för NATO än i Sverige innan den här krisen började. Och stödet i Finland än från sista mätningarna är större i Finland än i Sverige. Så att där är svängningen verkligen fundamental. Jag skulle säga att det som sker i den finländska debatten, det är verkligen historiskt. Och vi ska komma ihåg att den 24 februari, även om kriget började redan 2014, så ritade det datumet om europeisk säkerhet och vad vi liksom, hur vi ser på världen. Och den kommer inte att bli sig lik efter det. Och det är ju därför också som det här blir så bekymmersamt, för att jag ser inget snabbt slut på den här situationen. Jag ser inget snabbt slut på kriget i Ukraina. Jag ser inget snabbt gott slut. Jag ser det snarare som att det kommer att bli värre innan det blir bättre. Och det gör ju att statsministerns uttalande blir i det perspektivet. Ja, vi får väl säga som man gör på norrländska. Det blev obra.
Ett understatement, som man säger. Ja. Jag skulle vilja veta, innan vi avsluta podden, så skulle jag också vilja höra era egna åsikter om för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap i NATO, givet att vi ändå tänker att frågan är på bordet oavsett vad den svenska statsministern vill. Och jag tänker att det är ju lätt i det här läget, och det är ju därför opinionen också påverkas, att våra risker har blivit så synbara och tydliga, och med det också insikterna om att vi inte är så skyddade som vi kanske har tänkt oss i fredstid. Och vi har också, jag menar, det finns en solidaritet som nu ger sig till känna, både i människor som öppnar sina hem och ser till att skicka iväg hjälp, men det finns också svenskar som har givit sig av för att bistå militärt, alldeles oavsett närvaron i en militär allians eller en försvarsallians. Men jag tänker, dels så vill jag då höra era egna argument för och emot medlemskap. Men jag undrar också vad som skulle kunna hända med den svenska opinionen. Säg att vi blir medlemmar i NATO och ett land som Turkiet blir angripet. Hur skulle liksom den svenska försvarsviljan vara för att strida för ett land som är styrt av en person som Erdogan? Turkiet är ju också medlemmar.
Men det var ju ingen enkel, väl avgränsad fråga du tänkte att du skulle sluta med där.
Jag har någon till där i rockärmen.
Jag misstänker det. Kort fördelar med NATO, så skulle jag säga att för mig är det en tydlig manifestering av det som är Sveriges säkerhetspolitiska linje, och det är den solidariska säkerhetspolitiken. Vi säger ju också i vår ensidiga solidaritetsdeklaration att händer något med våra nordiska grannar eller en EU-medlem, så står vi inte på sidan om. Och naturligtvis så är det som så också att det är klart att det ger ett skydd att USA är med i det, och med den militärmakt som USA kan mobilisera. Men för mig är det i grund och botten det solidaritet med närområdet, underlätta försvarsplanering. Sen så ska vi ju inte skönmåla NATO. NATO är en byråkratisk organisation. Alla byråkratier har sina problem och sina downsides i det. I allt vad det innebär med byråkratier, helt enkelt. Men det är det bästa verktyg vi har, och hade vi inte haft NATO så hade vi behövt uppfinna det. Sen Turkiet, är klart att det är väl ingen som är sugen på att försvara Erdogan, men vi ska ju komma ihåg att NATO träder ju inte i kraft med artikel 5 ifall ett NATO-land bedriver ett anfallskrig. Det är en försvarsallians. Så att om Erdogan orsakar någonting på egen hand, så blir det inte en NATO-fråga. Men det är klart att om någon större makt anfaller Turkiet, då är det klart att den solidariteten omfattar även Turkiet.
Jo, men jag håller helt med om att det handlar mycket om solidaritet, och det är ju ett ord som används mycket i Sverige i andra sammanhang. Att man är med och försvarar varandra, och man är redo att ställa upp och försvara sina vänner och sina grannar. Och Sverige som en gammal demokrati, en naturlig del av västvärlden, borde naturligen också ingå i detta. Det är väldigt apart att Sverige inte är med i NATO, tycker jag, av den anledningen. Och sen är det ju det, som jag ser det, så finns det ju bara fördelar med NATO. Jag har jobbat med NATO både som akademiker och på andra vis i Danmark. Och man ser då de stora fördelar som finns när man är med i en organisation. Det är precis som man upptäckte också i Sverige. När Sverige gick med i EU, att plötsligen så öppnade sig alla möjliga möjligheter. Och det framförallt handlar det om att Sverige omfattas av artikel 5, de kollektiva säkerhetsgarantierna. Att man deltar i den operativa planläggningen. Att man är med och planerar det egna försvaret och det gemensamma försvaret. Och att man är med i beslutsfattandet. Det är någonting som kanske inte alltid man tänker på. Och nu talas det om att Sverige och Finland bjuds med på möten i NAC. Ja, och det har man gjort tidigare också när det handlar om Afghanistan. Så att också Sverige och Finland med i NAC. Men det är bara de mötena som avhandlar det. Och Sverige och Finland är inte med och fattar några beslut. Man åker ut i korridoren så får ta hand om något annat och så får ta hand om beslutsfattande. Och det här med Turkiet, alltså det är ju, dealen är ju att om ett land blir angripet så kommer de andra till dess assistans eller till dess hjälp. Och det kan man inte liksom fundera på från fall till fall. Sverige måste ju då bara klart deklarera att vi ställer upp och försvarar våra vänner. Och det är klart, det är 30 stycken, det är en stor organisation. Och som Patrik säger, det finns många aspekter med denna väldigt stora byråkrati, men det är ju våra vänners, det är västvärldens försvarsallians, och det vore väl helt naturligt att Sverige var med i den. Och man kan ju tänka på, du nämnde Turkiet, men man kan ju också tänka på om inte de baltiska länderna hade varit med i NATO idag. Ja, då hade ju givetvis situationen sett helt annorlunda ut, och de är ju väldigt tacksamma att de är det. Och det är så apart att Sverige ska vara utanför detta. Det är väldigt svårt att förstå, tycker jag, som jobbar med de här frågorna.
Då ska ni få en sista nätt liten fråga. Kommer Sverige att bli medlem av NATO, och i så fall när, och vilka faktorer ska vi hålla ögonen på?
Sverige kommer att bli medlem av NATO. Den faktorn vi ska hålla ögonen på är Finland. Och jag har tidigare sagt att det kommer att kunna gå väldigt fort innan vi är vid ett beslut att vi vill bli medlemmar. Nu så får ju jag ett litet bakslag i min förutsägelse där efter gårdagens presskonferens som där stör den linjen. Men jag är så kaxig så att jag ändå säger att Sverige kommer att haka på Finland. Det kommer att gå väldigt fort och det kommer hända saker denna vår.
Jo, men Sverige borde ha varit medlem om inte från 49 när det grundades, NATO grundades, så från 90-talet borde man ha gått med när det fanns en window of opportunity. Och det fanns ju också en tanke om att Sverige och Finland skulle gått gemensamt då. Sen hände det en massa saker som det stannade upp, men jag tror också som Patrik att den dag det sker så sker det tillsammans med Finland. Men jag tycker också det är klokt av Finland att inte sitta och vänta på Sverige. Det gör man alldeles rätt i. Socialdemokraterna är ju inte det enda partiet i Sveriges riksdag. Det är valen den 11 september. 11 september av alla datum. Man kan ju hoppas då eller förvänta att det blir ett NATO-val. Att NATO-frågan och försvaret kommer upp på agendan där. Och det finns ju redan alla de borgerliga gamla allianspartierna är ju för NATO-medlemskap. SD håller på att svänga. Socialdemokraterna verkar också ha en process på gång. Så att jag tror också att Sverige sent om sig då kommer att bli medlem i NATO, även om det också verkar finnas tecken på att man försöker hitta en sån här kalla kriget lösning med bilaterala försvarsavtal, alltså utökade bilaterala försvarsavtal med USA och Storbritannien. Sen tar det ju en stund från ansökan till att man blir medlem, det har jag skrivit om i Svenska Dagbladet på ledarsidan. Sverige är ju liksom Finland oerhört långt framme i hela den här MAP-processen, alltså Membership Action Plan. Så det skulle klaras av ganska snabbt. Och sen så det som hakar upp så att det tar tid, det är ju ratificeringen. Men i bästa fall så kanske man kan hoppas på medlemskap under 2023. Men det är kanske att vara optimistisk, men man kan ju hoppas.
Ja, jag skulle säga formellt medlemskap 2023, men kommer en sån här process igång där Sverige och Finland söker medlemskap så tror jag att man riggar det med bilaterala säkerhetsgarantier från bland annat USA under tiden. Så att vi står inte oskyddade och blottlagda, utan det där kickar in. Och det var det som var min bild, att egentligen president Niinistö och Biden kan ha diskuterat hur det skulle kunna fungera då i lördags till exempel.
Ja, även i Danmark, så när Peter Hultqvist var i Danmark och hade då ett möte tillsammans med danska försvarsministern och Storbritanniens försvarsminister. Jag tror att det var samma sorts resonemang man hade då, för att undvika att den här perioden från en ansökan tills man är faktiskt medlem, att den, för det skulle vara en väldigt, väldigt stor osäkerhet och väldigt farligt för diverse påverkansoperationer och annat. Att det, jag håller med om att det kan vara det som man har diskuterat där.
Men då återstår bara att få ett beslut då. Det hör ni, det är en mörk tid, men det finns ändå, vi ska inte ge upp. Och optimism är ju, det finns olika grader av det, men det, jag tycker att det finns en, istället för att fastna i modlöshet så blir det ju handlingskraften som det kommer an på i såna här lägen. Och jag vill tacka er, Ann-Sofie Dahl och Patrik Oksanen, för att ni har bidragit med kunskap, insikter och åsikter idag. Stort tack för er medverkan.
Tack.
Tackar.
Tack även till er som har lyssnat. Har ni frågor eller önskemål på framtida poddämnen så mejlar ni dem till ledarsidan@svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. På återhörande.